Hej och välkomna till avsnitt 1276 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd med mig, Ronny Berggren, som kan stödjas med gåva på swishnummer 070 30 28 95 0. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Tack så mycket.
Det var ett tag som vi gjorde en uppdatering nu, men nu är det dags till slut. Och ja, har du något som du vill nämna som har hänt på sistone?
Man ser verkligen hur media har ändrat sin ton, sitt tonläge. Och vi har pratat väldigt mycket om media i USA, vilket hyckleri de har hållit på med under Trump. Och man verkligen ser skillnader nu. Jag kan ge ett par exempel. Vi kommer säkert att gå in på Andrew Cuomo senare i den här podden, men en sak som har ju inträffat, det är ju att Joe Biden, han lovade ju under valkampanjen att han skulle stänga de här förvaringsställena för migranter vid gränsen mot Mexiko. Mm. Och i alla fall, nu har ju verkligheten kommit i kapp. Och det har ju varit en massa, det har kommit in hundratals, tusentals till och med ensamkommande barn som då illegalt slinker in över gränsen mot USA från Mexiko. Och så Biden var ju tvungen nu att öppna upp de där förvaringscentren som han lovade att stänga. Och media har ju varit knäpptyst om det. Och media kritiserar ju Trump väldigt mycket för att då han då hade de där förvaringsställena då vid mexikanska gränsen. Men media säger ju ingenting nu om Biden. Så exakt samma saker som Biden gör som Trump gjorde är media knäpptyst om nu. Och det visar hur otroligt partisk och hycklande amerikansk media i grunden är, tyvärr.
Ja, verkligen. Och vi kan ju säga att det här är en konsekvens också, att han måste göra det här av hans egen politik. Därför att genom att luckra upp gränspolitiken så har ju de här barnkaravanerna och de illegala invandrarna börjat komma igen helt enkelt. Så att jag menar, nu måste han gå emot sina egna, om man ska säga, sina egna värderingar på grund av sin egen politik. Rätt ironiskt.
Ja, visst, absolut. Ja, helt, det är ju så det är. Och jag läste också att i Texas har det blivit väldigt... Det är många då sådana här, vad heter det, farms, sådana här farmar. I Texas och Arizona alldeles vid gränsen mot Mexiko. Och de som äger amerikanerna då på amerikanska sidan av gränsen, har jag läst mycket om, de är ju rosenrasande. För de bokstavligen ser nu igen, vilket hände under Obama väldigt mycket, att det kommer då, vad ska man säga, personer promenerande rakt över deras, liksom, över deras properties, över deras egendomar, liksom, över deras farmar. Och det blir ju, och när de börjar promenera över farmarna och promenera över, liksom, över deras land då. Problemet är ju att när det börjar bli varmare, då börjar ju folk bli desperata, för då vill de ju mat och framförallt vatten då. Och det är då det börjar bli våldsamheter där vid gränsen, när helt enkelt inte längre gränspolisen är där och hjälper till, utan då börjar man skjuta varandra istället. Mm. Och det är det som löper risken nu, att man skyddar sin egen egendom, därför att brottsligheten går upp. Jag kan ju nämna att i Arizona finns en stad som heter Tucson i Arizona. Det är en hyfsat stor, ungefär lite större än Göteborg. Tucson och Göteborg kanske lite större, som ligger i södra Arizona. Inte helt långt från gränsen till Mexiko. Och Tucson har ju oerhört mycket egendomsbrott. Med andra ord, illegala invandrare som kommer in över gränsen mot USA. Och den första stora staden de promenerar in i, det är ju Tucson. Och då är det, så vad ska man säga, property crimes, brott mot egendom, är oerhört högt i Tucson. Oerhört högt. Och det kommer säkert att öka nu under Biden. Mm, och ja, det visar ju att Biden struntar ju fullständigt, det var ju som Obama då, han struntar ju fullständigt i amerikanska folket då, att de blev utsatta för mer brott nära gränsen.
Mm, ja, verkligen. Bidens inrikespolitik kommer verkligen bli kaotiskt, och nu har vi sett hur, ja, det är hela hans parti som är i kaos, kan man tycka. Just nu så är Andrew Cuomo, guvernören i New York, Han är inne i två skandaler. Dels en som har att göra med att han dolde länge hur många som hade dött på äldreboenden av corona då, och det gjorde han för att han hade själv slussat in de här äldre från sjukhus, eller de här sjuka från sjukhusen till äldreboenden, och där hade de sjukare och smittat andra äldre, och det här är välkänt. Men sen har han dolt hur många som faktiskt dog, och han är inne i en stor kontrovers på grund av det. Och sen så är det också en annan sak som hänt, och det är att en kvinnlig anställd, Lindsay Boylan tror hon heter, hon gick ut med en text på sajten Medium igår eller förrgår, där hon då skrev om att hon hade blivit utsatt för många sexuella trakasserier av guvernör Andrew Cuomo, och att han hade velat spela strippoker med henne på ett flygplan, och att han hade tvingat till, alltså han hade kysst henne mot hennes vilja på sitt kontor och han hade haft sina anställda som hade försökt söka rätt på henne och skicka in henne i ensamma situationer med den här guvernören. Och sådana saker har vi sett i New York förut. Vi har sett till exempel fanns den här kongressmannen, demokrat Anthony Weiner för typ 7-8 år sedan som också skickade olika sexbilder och sånt där till kvinnor och han gick under ett nickname på internet som heter Carlos Danger och så skickade han liksom nakenbilder av sig själv till tjejer, alltså unga tjejer. Och han försökte även bli guvernör. Så att det finns den här kulturen inom delar av demokraterna i USA, men inte bland alla. Och det intressanta nu med Andrew Cuomo är att nu har hans parti i mångt och mycket vänt sig mot honom. Inte alla, men det finns många nu som är väldigt kritiska. Bland annat New York Citys borgmästare Bill de Blasio. Han vill se en utredning av det här och han är jättekritisk. Och ja, han har fått det hett om öronen nu, Andrew Cuomo.
Nämnas skall dock att Demokratiska partiet och även då vänsterliberal media väntade väldigt länge med att ta avstånd eller att överhuvudtaget ta upp det här. CNN till exempel, då, det tog 24 timmar innan CNN överhuvudtaget tog upp det här. Om exakt samma situation hade hänt med en, säg till exempel Ron DeSantis, guvernören i den republikanska guvernören i Florida, eller guvernör Abbott i Texas, om exakt, de hade gjort exakt samma sak som då Andrew Cuomo är anklagad för, då hade vänsterliberal media omedelbart liksom bara attackera det där och Demokratiska partiet. Så man ser verkligen att Demokraterna och vänsterliberal media väntar länge, man är rätt tyst, man följer strömmen lite grann, man väntar och ser när man får reagera ungefär. Istället för att ta avstånd från saker och ting av sin personliga moral, så väntar man och ser liksom, när är det, när får jag ta av, när kan jag säga, när, man infinner sig i ledet. Det är väldigt mycket här, påminner mycket om det här som sker i Sverige, att man måste liksom se vad, ungefär vad, när media börjar prata om det lite grann, vänsterliberal media, då kan man hoppa på tåget ungefär. Men innan dess måste jag vara tyst. Mm. För det finns en viss tysthetskultur till det där. Och jag tror också att demokraterna det är pinsamt det här. Därför att de anklagar alltid republikaner, framförallt Donald Trump då, för att vara sexist och allt vad det nu är. Men de har egentligen större problem i sitt eget parti. Men det blir liksom, kan man ju inte då erkänna, därför att då är det ju säga att vi har problem med saker och ting som vi anklagar republikanerna för ungefär.
Mm. Och den här kulturen verkar ha funnits länge inom demokraterna. Jag tror att det är en skillnad mot republikanerna, för jag tror inte att just den här kulturen där man är, det finns ju enskilda såklart som gör saker inom republikanerna, men inte att det finns en kultur där man backar upp och skyddar och man har sina hejdukar som samlar in kvinnor och sånt här. Jag menar, Andrew Cuomo verkar ha haft ganska många som skyddade honom och som hjälpte honom med sitt beteende. Och det tror jag inte finns på samma sätt, nu vet jag inte, men på samma sätt inom republikanerna. Men ja.
Vi minns ju Bill Clinton och det tog, jag menar, så att den kulturen finns. Demokraterna har ett problem med den typen av kultur, så är det ju bara, och de har aldrig riktigt tagit itu med det, inte ens en Bill Clinton. Man på något sätt vill lägga locket på helt enkelt, att är man, och jag tror det har att göra faktiskt med republikaner är ju mer konservativa och generellt sett, inte alla individer, men generellt sett så har de lite högre moral. Jag tror man har lite mer moral vad gäller rätt och fel. Och konservativa generellt, måste jag faktiskt säga, man respekterar kvinnor lite mer än vänsterliberal. Jag tror vänsterliberal skiter mycket i sånt där, och jag säger inte att det gäller alla, men som generellt sett så tror jag att jag har ju bott i sydstaterna i USA, man respekterar kvinnor mycket högre, man hade högre respekt för kvinnor i sydstaterna än man till exempel har här uppe i Vermont. Mm. Det märker man.
Ja, det är nog svårt att tro det som svensk, men jag tror att det ligger mycket i det. Och jag menar, de som nu protesterar, att det blir ett sånt bråk om det nu, det är att det är äntligen demokrater som höjer rösten, och det är oftast feministerna, alltså de här som ändå står på den sidan för att de har den ideologin, så att säga.
Och jag pratar alltså inte om att det gäller man ska stifta en lag som gäller jämställdhetslag, utan jag pratar om till exempel att man har respekt att till exempel kvinnor, man ska öppna dörrar och man ska liksom dra ut stolen när man går och sätter sig. Man liksom gör respektfulla saker, vardagssaker, som i Sverige på något sätt säger man, det är på något sätt som att i Sverige är det otänkbart att göra. Mm. Men i sydstaterna så gör man fortfarande sånt där, just för att visa den här extra respekten. Så vi pratar inte om de här lagar och regler man stiftar för att skydda till exempel kvinnor. Vi pratar om, vad ska man säga, normer och beteenden som gör att man visar respekt för kvinnor varje dag, som man inte gör i Sverige. Som Sverige till och med, man blir hånad om man gör det i Sverige.
Mm. Ja, verkligen, för här ska allt vara jämlikt, så att man kan väl inte liksom se ner på kvinnor genom att vara en gentleman.
precis, det är som att ni ser ner på kvinnor och ni liksom, allt det där. Precis. Men det är faktiskt så att sydstaterna och konservativa har generellt en mer respekt för kvinnor. Så jag är inte alls förvånad. Men Andrew Cuomo, han är ju väldigt mycket makt, och folk är ju rädda för honom. Det är ju naturligtvis så det är, va? Mm. Så att ingen vågar ju säga någonting, va? Vi får se hur det här slutar. Men det är intressant att Bill de Blasio börjar kritisera Cuomo. För Cuomo har ju då kritiserat de Blasio ganska mycket. Så de ligger ju luven på varandra ganska rejält.
Ja, verkligen. Har du något annat?
Domstol har beslutat att Biden då, han vill ju stoppa utvisningar av, ett moratorium. Så Biden då, han vill ju stoppa massa utvisningar, men en domstol har nu bestämt att Biden, att Biden inte kan göra det. Så att så Biden har ju då, han lovar ju en massa grejer då, att det här ska vi göra, det här ska vi göra. Men domstol har i alla fall sagt att utvisa illegala invandrare på ett sätt som Trump gjorde, den lagen som Trump skapade, den får man fortfarande göra. Biden kan inte stoppa den, helt enkelt.
Just det.
Så att Biden inser nu, jag tror att det blir svårare för Biden att genomföra saker och ting nu, därför att nummer ett, verkligheten hinner alltid ikapp, så är det ju bara. Det är lätt att lova på under en valkampanj, men sen verkligheten hinner ikapp. Och nummer två, visar det sig det att konservativa domstolar helt enkelt inte ger Biden det stöd som han hade kanske inbillat sig. Han tror att han kan göra vad han vill lite grann, och sen boom, så kommer en domstol in och säger nej, så får du inte göra.
Nej. Vi kan hoppa lite till utrikespolitiken också. Det är så här att Biden har nu gjort sin första, ja, riktigt stora utrikespolitiska insats, eller vad man ska säga. Det var att han beordrade ett flyganfall i Syrien. Det är så här att Iran stödda miliser i Syrien har skjutit raketer mot USAs militärbas i Irak, och amerikanska soldater har skadats och sådana saker. Och det här är alltså Bidens gengäld genom att göra ett angrepp mot anläggningarna som användes av de här iranska milisgrupperna i östra Syrien. Och jag tror att det är 17 personer dödades och sådär. Och försvarsminister Lloyd Austin, han sa att det här var rätt, och vi visade liksom vad som gällde, vad som skulle gälla, helt enkelt. Så att det här är Bidens första tillslag i Syrien.
Och det här är intressant, för vi pratar mycket om det här att när väl Biden kommer till makten så kommer gränser att testas. Så jag tror inte det kan bli så mycket fredligare i Mellanöstern än det var under Trump. Så min gissning är att det här kommer, jag menar, vi vet ju att Iran kommer ju hämnas på ett eller annat sätt. Det är inget snack om det, va? De måste hämnas, om inte annat för att rädda sitt eget ansikte, va? Men att det kommer att bli mer konflikter i Mellanöstern nu, det är jag ju helt övertygad om. Och det är ju som det vi har sagt hela tiden, det sker när vi pratar om det här. De som röstar fram Biden, de vill ha mer krig i Mellanöstern. Så är det ju bara, för det kommer att leda. Så att jag tror vi kommer att se mer krig i Mellanöstern, mer konflikter där. Och Sverige, som då har jublat över att Biden vann, kommer att se mer migration från Mellanöstern nu till Sverige. Det tror jag faktiskt, det och det håller till ledare.
Ja, jag vill säga, alltså, problemet med demokraternas politik, det är oftast att den inte är konsekvent och inte genomtänkt. Men jag tycker att det är bra att markera mot Iran. Jag kan säga Syrien också, en annan tragisk sak som händer, det är att ISIS håller på att göra comeback. Det har, jag tror att det är 100 människor som blivit halshuggna i nordöstra Syrien, och det är en viss stad där, jag har glömt namnet på det nu, men det är en viss stad i Syrien som egentligen är helt övertagen av ISIS, och de utgör än så länge inget hot mot den syriska regimen eller sådär, men lokalt så har makten, och det finns ingen som skyddar civilbefolkningen, och det är ett nytt och välde på gång på vissa platser där i Syrien. Så att det är en soppa återigen, helt enkelt.
Ja, och jag tror att, och det vill jag prata om. Så jag tänkte också att jag menar inte att det är fel att liksom attackera Iran om man måste göra det. Men det jag menar är att Iran tror jag har fått mycket mer, vad ska man säga, de har blivit mycket mer
modiga på grund av Biden.
Precis, modiga, ja, på grund av Biden. Så folk som gapar och skriker om att Trump kommer starta krig, han gjorde raka motsatta. Folk som gapar och skriker om att äntligen kommer Biden att rädda världen, kommer att visa sig bli den motsatta effekten. Därför att signalpolitiken som sänds ut. Och jag tror att folk som helt enkelt tror att det här är bra, att Biden vinner, jag tror att de kommer att se mer konfliktfylld värld. Vare sig ISIS eller Iran eller andra saker. Och det är det som oroar mig, därför att Biden kommer liksom att trappas upp det här nu. Nu kommer Iran att göra någonting, och sen måste USA göra, så blir fram och tillbaka och fram och tillbaka. Under USA, under Trump, det krävdes inte den här fram och tillbaka, utan Trump liksom slängde ner hammaren, och då blev det knäpptyst på Iran under flera år. Det var så det funkar, va? Iran visste att den här gränsen korsar vi inte. Men den gränsen finns inte på samma sätt längre. Och det tror jag också mycket beror på att om du minns under Barack Obama, han drog ju alltid en gräns i sanden, va? Som han sa att den här gränsen i sanden, till exempel Syrien, den här gränsen, och sen så korsades den gränsen, då drog han en ny gräns bara, sen en ny gräns och en ny gräns. Och det är det jag tror att det kommer att ske nu, att folk inser att Biden, när han drar en gräns, den gränsen kan flyttas. När Trump drog en gräns, den gränsen var stenhård.
Ja, verkligen. Han var tydlig. Nej, verkligen. Alltså, Trump var konsekvent, och liksom, det var det som gjorde att han fick mycket kritik. Men man måste vara tydlig, och det var Trump. En annan sak jag kan säga också, det har att göra med den före detta presidenten Barack Obama. Han har startat en podcast tillsammans med ingen mindre än Bruce Springsteen. Och podcasten heter Renegades, och såklart Born in the USA. Och jag har inte lyssnat på den, men jag har läst lite om den. Och de verkar småprata, och ja, de har pratat om ras och sådana saker, rasism och sånt, och jag tycker Obama hakar på mycket mer än han gjorde som president, den här identitetspolitiska liksom jargongen som finns nu bland i USA bland demokraterna i synnerhet, men jag har inte hört podcasten, men har du hört talas om den?
Ja visst, jag har inte lyssnat på den själv, men jag läste en del om det. Det här är intressant egentligen, för att Obama har ju varit väldigt kritisk mot den här mot den här woke-rörelsen. Han har kritiserat den väldigt mycket, det här med, så att han verkar hoppa lite fram och tillbaka nu, så jag tror inte riktigt Obama har riktigt hittat vart han hör hemma längre, därför att han nu hoppar på lite identitetspolitiken, men han är emot den här woke-rörelsen, så jag är inte riktigt säker på vart Obama står nu i saker och ting, utan jag tror att han hoppar på saker och ting lite grann, och sen får vi liksom, sen ser han då vart det tar vägen ungefär, utan att ha någon. Han är inte direkt principfast, tror jag, utan jag tror att han är lite mer opportunist lite grann.
Ja, jag kan säga att avsnitt 2 då, som jag inte lyssnar på, men den heter, av podden då, heter American Skin, Race in the United States. Så jag menar, den rubriken säger ju allt om innehållet då. Men jag ska lyssna på det mer och vi får återkomma om detaljerna, om vad som sägs där. Har du något annat?
Jag tänkte säga att det är Bruce Springsteen, och han har ju alltid värnat väldigt mycket om arbetarklassen i USA. Arbetarklassen i USA är faktiskt, har inte ett skvatt intresse av att bara gapa och skrika om ras och hudfärg och allt sånt där. Så Bruce Springsteen har totalt vänt ryggen till den gruppen som han då vände sig till genom musiken då under 30-40 år. Mm. Och det är väldigt intressant. Därför att arbetarklassen, jag känner ju många, jag tillhör medelklassen typ, och jag känner ju många arbetare, liksom knegare då, som jag personligen vänner med, de har ju liksom noll intresse av det här ras, hudfärg, ras, hud. Det är liksom, folk är inte intresserade. Man har andra problem som är större som man helt enkelt vill. Och man också vill ha slut på det här. Man har sagt, vi kan inte hålla på konstant och bråka om ras. Vem som är svart, vem som är vit, vilken hudfärg är du, vilken hudfärg är jag. Det vill jag inte hålla på med, för det bara skapar konflikt. Mm. Och det är det som piskar på det här politik. För allt handlar ju om politik och makt i slut. Det är det som gör liksom, det här då används då för att helt enkelt, ja, för att skapa makt inom politiken.
Ja, och det visar lite grann att kanske även artisterna tvingas att ta ställning till den här identitetspolitiken. Jag menar, jag lyssnade på Bruce Springsteen i Cleveland i Ohio 2004 när han kampanjade för John Kerry, deras demokraternas presidentkandidat. Och då var det ju prat om att liksom John Kerry kommer att stå upp för arbetarklassen, tror jag han sa, sådana saker. Jag menar, då var det verkligen att hans fokus var de här vanliga, och generellt också vita, bör sägas, vita arbetarna. För jag menar, alla vet vilka som lyssnar på Bruce Springsteen. Det är folk i din ålder och lite äldre kanske. Liksom. Och med din bakgrund. Precis. Och så att jag menar, även han måste förhålla sig till de här nya tiderna, känns det som.
Och det är också det att, precis som Obama lite grann, han är en opportunist. För att vara relevant i USA idag så måste man hoppa på det där. Man kan inte vända ryggen till. Då blir man liksom den här cancel culture, tystnadskulturen då. Då blir man helt enkelt cancel och tyst. Så vill man vara i media, vill man liksom vara i rampljuset lite grann, då måste man hoppa på det här. Annars får man inte vara med i spelet längre. Då kastas man ut.
En sak som vore kul, det här nu raljerar jag lite grann. Alltså, det vore kul om man på något sätt kom ett förslag att vad ska man göra för att hindra amerikanska svarta rappare från att säga n-ordet i sin musik? Är inte det självdestruktivt? Det vore rätt kul om det uppstod en sån debatt.
Det är ju det det inte gör. Utan vissa får säga vissa saker, andra får inte säga vissa saker. De här reglerna, det finns ingen konsekvens i reglerna. Det finns liksom ingen principfasthet vilka regler som gäller. Utan reglerna är helt olika för olika folk. Och framförallt, vita har många fler regler man måste förhålla sig med än andra grupper. Asiater till exempel, de är helt, det är en bortglömd liksom grupp i USA. Ingen bryr sig om asiater längre. Liksom, asiaterna är då totalt ignorerade i USA. Folk struntar i den gruppen. Va? Så man ser ju också verkligen att beroende på vilken typ av etnisk minoritet man tillhör i USA, så får man antingen hur mycket uppmärksamhet som helst, eller så blir man helt sopad under mattan, att folk bara skiter in. Därför att man har fel hudfärg, man har fel etnisk minoritet.
Ja, men min lilla humor här, det var att tänk om det kom vita akademiker som sa att vi måste skydda er svarta från att inte skada er själva genom att använda rasistiska ord. Det vore ju höjden av ironi liksom.
Det vore fantastiskt, men det finns inte en vit som vågar göra det.
Nej, såklart. Okej, har du något mer?
En sak till jag tänkte nämna bara innan vi slutar, det är att de här upploppen då som har skett nu under sommaren och hösten och allt vad det nu var, till exempel Portland, Oregon, och det skedde ju, ja, de här där Antifa framförallt, och Seattle, Washington och allt det där. Trump, han drog in federala pengar till det där. Han sa att om inte ni i Portland, om inte ni i Seattle, Washington, om inte ni kan, vad ska man säga, få ordning på det där, då kommer inte vi att ge några federala pengar till era städer. Så han drog in de pengarna. Mm. Där han sa att ni måste få ordning och reda på er stad och få slut på upploppen för att ni ska få federala pengar, va? Biden har nu tagit bort den, vad ska man säga, regeln då som Trump skapade. Så Biden säger att det får ske hur mycket upplopp som helst i de där städerna. Vi kommer fortfarande skicka federala pengar. Så man ser verkligen en konkret skillnad i att Trump, han vill ha ordning och reda. Kan inte hålla ordning och reda i staden, så får ni liksom inte några federalt stöd. Men Biden, han tycker att upplopp verkar vara helt okej, ni får ändå federala pengar.
Det
är liksom en konkret skillnad. Man börjar verkligen se konkreta skillnader nu. Det som är intressant, jag tänkte nämna också, jag läste någonstans att Biden då vill sätta upp massa kameraövervakningar mot gränsen till Kanada. Jag måste få det där bekräftat, men jag hörde det någonstans att Biden vill ha mer kameraövervakning vid gränsen mot Kanada. Jag har inte bekräftat det, men jag läste det någon nyhetsflöde någonstans. Men det intressanta är att om det sker, då är det ju intressant. Han drar ner på säkerheten i Mexiko och ökar säkerheten mot Kanada. Kanadensiska gränsen är liksom uttråkade. Det händer ju annat än droger, så händer det inte speciellt mycket där, va?
Nej, visst. Jag tänkte också avsluta med att säga att nu inleds idag CPAC 2021, den här stora konservativa konferensen, och i år så hålls den inte i Washington D.C., vilket den alltid gjort, utan den hålls i, jag tror att det är Orlando, Florida. Och huvudpersonen kommer att vara Donald Trump, som kommer att tala på söndag, och det här blir hans första stora framträdande egentligen sedan han lämnade Vita huset. Så att alla som är fans till Trump, de borde följa CPAC. Och nu vet vi vid det här laget också att en stor del av det republikanska partiet håller fortfarande tummarna för Trump. Så att det ska bli spännande att se hans tal, och jag har andra favoriter också som kommer att tala. Scott Walker kommer att prata nu idag och sådär. Men det kommer bli spännande, för det här kommer verkligen att visa den här konferensen vilken kurs det republikanska partiet vill styra mot inför valen 2022 och 2024. Kommer man fortfarande att vilja ha Trump som en central person? Min gissning är ja, men vi får se vad han säger och hur hans tal på söndag mottas.
Jag läste att Mitch McConnell har sagt att han tror att om Trump ställer upp i valet så kommer Trump att bli kandidaten. Han tror att Trump kommer att vinna lätt primärvalen för republikanerna. Och han nämnde också att han kommer att stödja Trump om Trump ställer upp.
Just det. Mitt Romney, han drog samma analys, förutom att han inte kommer att stödja Trump. Men alltså, om Trump ställer upp så kommer han att vinna primärvalet. Jag själv har inte bestämt mig, men alltså, jag vet att det... Alltså, jag ser ju bristerna med Trump, men det är inget snack om att han har stödet partiet och han har stått för en republikansk politik. Och skulle det vara han igen mot Joe Biden 2024, så är valet ganska självklart liksom vem man stödjer. Så att, ja, vi får se.
En sak jag tänkte nämna är att jag läste att Mike Pence tydligen har lite ett problematiskt förhållande. Jag vet inte vad man ska säga för det ordet. Friktion med Trump nu. Han snackar om att han inte skulle åka till CPAC. Jag vet inte om du har hört någonting om det.
Jo, han kommer inte åka dit.
Mike Pence, okej. Okay, han ska man inte. Okej. Okay. Japp, det var det jag läste.
Ja, nej, vi får se. Nej, men alltså, Mike Pence, han är nog väldigt besviken, för att han tillhör nog dem som känner att Trump svek mig den 6 januari och Trump gjorde någonting som inte var korrekt.
Yep.
Alltså, de flesta har glömt de upploppen idag, och jag menar, livet har gått vidare, det är ny president och liksom the transfer of power fungerande. Men det sker utredningar nu i kongressen över ansvaret på Kapitolium, även om Trump friades i riksrätten, och Mike Pence är besviken. Jag kan inte tolka det på något annat sätt. Och finns det någon som skulle kunna utmana Donald Trump, så skulle det förmodligen vara Mike Pence.
Därför att det var det jag tänkte komma.
Ja, för han har nu också en slags stjärnstatus. Inte lika mycket i sitt parti kanske som Trump, men han har definitivt en större förmåga än Trump att nå över gränsen. För jag menar, jag lyssnade på en podcast från New York om New York-politik egentligen, alltså något helt annat. Och då intervjuade de Jamie Raskin, alltså den här demokraten som ledde riksrättsprocessen mot Donald Trump. Och det här var inte liksom någon så här, nu ska vi attackera republikanerna, utan han fick en fråga om något helt annat, hur det var liksom, för att hans son hade tagit självmord bara någon vecka innan liksom upploppen den 6 januari, och sen då var det begravningen dagen före, och sen skedde upploppen, och han kände helt att oj, nu har jag fullt upp liksom, min son har dött och det här sker och jag ska leda riksrätten mot Donald Trump. Och då fick han frågor om det, och då bollade han från sidan om där. Alltså, det här var ju inte alls för att locka republikaner, utan sa att den riktiga hjälte är Mike Pence, sa han bara rent objektivt. Yeah. Mike Pence, han fanns där, han styrde upp saker, han skötte allt hur bra som helst liksom, så jag bara god ord att säga om Mike Pence. Och det här var någonting som Jamie Raskin sa i ett sammanhang där han inte alls hade behövt säga det, utan han sa det bara på sidan om. Och jag menar, därför har Mike Pence verkligen en förmåga som jag tror Trump inte har, nämligen att kunna nå väljare även på andra sidan. Och det var ju lite det då som Trump misslyckades med. Så kan Mike Pence få fram det budskapet inför 2024, så tror jag att han skulle kunna vara den som skulle kunna internt utmana Donald Trump. Men som det ser ut nu så blir det ju väldigt svårt, för Trump är fortfarande stjärnan inom republikanerna.
Ja, jag har svårt att se att de kommer gå i ett primärval, att de ska gå i liksom head to head, att de kommer att vara emot varandra. Det kommer att bli väldigt intressant, för att jag tror republikanerna inser att om Pence och Trump ställer upp i primärvalen, det blir en cirkus kring det, och det kommer att kunna splittra republikanska partiet under primärvalskampanjen och valkampanjen. Så att jag tror de måste vara väldigt strategiska hur de kommer att göra med det där.
Ja, vi får se. Men vad kul igen att vi uppdaterade. Det var, vi får fortsätta med det här. Men det har ju ändrats lite grann sen Biden var president. Det måste sägas, det är lite tråkigare.
Ja, det är betydligt tråkigare. Mm. Biden, jag tänkte bara nämna det snabbt också. Att Trump var ju tv, han var ju tv varenda dag helt enkelt och pratade. Han var ju presskonferenser och allt det där. Han pratade med pressen konstant. Biden gömmer sig ju, det vi snackade om tidigare. Han gömmer sig ju. Han skickar ut den här Jen Psaki, eller vad hon heter, som är presssekreterare. Och hon skillnaden mellan henne och den här McEnany då, som var Trumps presssekreterare på slutet, det är att den här Psaki då som är Bidens presssekreterare, hon slingrar sig, hon svarar inte. Om det här, om Trumps presssekreterare hade betett sig som Bidens presssekreterare gör, då hade media varit oerhört kritiska till hur hon beter sig, för hon svarar inte på frågor, hon slingrar sig, hon bortförklarar sig, hon undviker att ge svar, därför att alla vet att när frågan blir problematisk, då finns det inget annat svar än att undvika frågan eller slingra sig. Så man ser verkligen en skillnad, men media i vanlig ordning, de liksom slätar över och de gör ingen stor grej av det när de borde göra en stor grej av det. Men det är för att de vill skydda Biden helt enkelt.
Sista frågan då, du som bor i USA, alltså, har atmosfären förändrats sen Biden blev president? Alltså pratar man på ett annat sätt av politik, liksom vardagen för amerikaner? Är det likadant eller finns det någon skillnad?
Medias tonläge, media sätter ju tonen, så enkelt är det ju bara i mångt och mycket. Så medias tonläge har ju gått ner nu och det gör att folket lugnar ner sig också, va? Så är det ju bara. Media var ju de som höjde tonläget och helt enkelt gjorde det mycket mer konfliktfyllt. Och folk hoppar ju på det då. Mm. Nu har ju media sänkt tonläget så det är mindre konflikter. Och man ser också att det inte alls lika mycket hets och hat i social media längre, va? Men det är att människor helt enkelt, man gör det media gör. Så media helt enkelt trissar upp tonläget och nu har de sänkt tonläget. Så man ser att media verkligen styr det amerikanska folket i mångt och mycket. Även hur debatterna sker i social media.
Mm, just det. Ja, okej, tack Björn.
Tack så mycket.
Det var avsnitt 1276 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som finns för att ge det perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna med gåva på swishnummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat. Thank you.